Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken. Och den här veckan har jag läst en bok som heter Vardagsstress och hälsa. En idé om verksamma mekanismer. Mitt emot mig författaren Gary Larsson. Välkommen.
Tack så mycket.
Jag brukar börja med att gästen får presentera sig.
Ja, lite kort där. Jag är psykolog i grunden, professor i psykologi sedan snart 30 år tillbaka. Lite deltidspensionär. Jobbar i huvudsak nu med forskning och doktorandhandledning. Ganska mycket tid med 10 barnbarn som tycker jag har ett ganska bra liv på det viset.
Mm. Och du har skrivit en hel del böcker.
Ja, det har blivit många.
Vad är det här i ordningen?
Alltså en bok betraktat är det nog runt 30. Det har blivit 7 de 6 sista åren. Men väldigt många vetenskapliga artiklar såklart.
Mm. Har du någon sån hisspitch? Vad brukar du säga att den här handlar om?
Vad brukar jag säga? Att det är balans. En mer psykologisk balans i vardagen. Mellan sånt som ger lite energi och glädje och sånt vi bekymrar oss, irriterar oss på, hur vi hanterar det som vi stör oss på.
Kopplat till stress.
Ja.
Och den är ju, du har ju en modell som du kallar för din idé som du presenterar. Jag tänkte att jag kan, när jag lägger ut avsnittet, kan jag lägga ut en bild på modellen.
Ja, det går bra.
Så man kan se den. Och för att beskriva den här modellen, då har vi överst, i det översta lagret så handlar det om varaktig hälsa som är stressrelaterad, och då kan man antingen ha god eller dålig då, eller som på en skala.
Ja.
Om jag tar nästa nivå så är det övergående stresssymptom, inga eller många, som går över till något mer allvarligt då. Så som
precis. Om det upprepas och upprepas många gånger, en ackumulering av.
Så att om jag under en liksom lång tid är stressad liksom dag ut och dag in, så kan det övergå till något utmattningssyndrom.
Ja, det kan det göra. Där kommer såklart genetiken att också i vilka delar, om vi tar fysiska sjukdomar, var är man mest sårbar?
Mm.
Man kan ju ha genetiska anlag för olika saker. Två personer som är exakt lika stressade. Det blir
det.
Typ 2 diabetes på en, och det blir någon immunrelaterad sjukdom hos en annan.
Mm.
Så att,
ja, det är väldigt individuellt.
Ja, det är
kan
det.
Man säga. Och sen har vi då balansboxen i centrum lite. Och då är det ju då den uppdelade 4, eller 2 sidor kan man säga. Med vardagliga glädjeämnen, sånt som är liksom på plussidan.
Ja.
Funktionell stresshantering, det är alltså om man gör det på ett bra sätt eller på ett sätt som gör att man...
Ja, du löser problemet rent praktiskt kanske, eller du bygger upp ett bra nätverk, underhåller ditt nätverk, eller jag ska säga. skaffar information som behövs för att klara det.
Mm.
Sticker inte huvudet i sanden och flyr undan utan...
Nej, just det. Och sen på som väger då på minussidan är ju det som du var inne på, för ett vardagliga oros- och irritationsmoment.
Ja.
Och det kan vara allt möjligt, att man har konflikter med sina vänner eller att man inte trivs på en chef som är otrevlig eller vad det nu kan vara.
Ja, kan det vara.
Och sen dysfunktionell stresshantering då, till skillnad från funktionell, är att man hanterar problemen på ett dysfunktionellt sätt.
Ja, lite grann. Det är lättast att tänka extrema där, att det super dig full eller sånt där.
Alltså så att det löser inte stressen, nej, det är bara tillfällig.
Nej. Ibland är till exempel acceptans, som man pratar mycket nu om KBT. Ibland är det en väldigt funktionell strategi. Går det inte att påverka ett problem? Det är någonting som redan har hänt. Det är ganska meningslöst att försöka ändra det. Det är bättre att gilla läget och gå vidare.
Mm.
Går det däremot att påverka det, då blir acceptans någon form av flykt. Jag borde ta i tur med det, men istället för bara gilla läget. Då.
Mm.
Så att man får se det för varje situation egentligen.
Mm. Och sen den nedersta nivån som du var inne på, den är personfaktorer på ena sidan, hälsorelaterade, det kan vara vanor, hur man motionerar, kost, sömn och så vidare. Och grundläggande förutsättningar, det är att vi har vår genetik och vi har personlighet och så vidare.
Ja, begåvning.
Så jag tänkte att vi ska komma in på det mer i detalj, men kontextfaktorer var också inne på, det här med att ja, ens omgivning helt enkelt. Familj, vänner, arbete.
Och ja, pengar.
Pengar, precis. Och i vilket samhälle. Det är skillnad om man bor i Syrien kontra Sverige. Ja, som skapa stress. Men om man ser till den här modellen, vad kan man använda den till?
Jag tycker du kan använda den till att försöka både förstå och bli mer medveten om min egen stress. Det här är någon slags kartbild. Var finns jag på denna kartbilden liksom? Hur ser mina personliga resurser ut? Hur ser mina vardagliga hälsovanor ut? Det där finns det 1 miljon böcker skrivna om när det gäller kostmotion. Så där tillför jag liksom inget nytt. Däremot är det ju så att om man är väldigt stressad tenderar man kanske att börja slarva med. Man orkar inte ta det där motionspasset. Det blir lite halvfabrikat man stoppar i sig och mer godis. Och man sjunker ner liksom på soffan hemma och kollar Facebook eller vad man gör.
Mm.
Så där är ett samband mellan alltså hälsorelaterade vanor och stress. Sen är det klart att en resursrik person som är frisk och stark från början, är begåvad, har en sund, tillitsfull personlighet, har ju mycket mer buffert än en som kanske har sämre förutsättningar.
När blir stress ett problem?
När det blir en obalans i den där balansboxen mellan de pluskrafterna liksom. Glädjeämnen i vardagen som ger en lite energi, lite återhämtning, lite kämpa, glöd och funktionell coping. Man känner man, om det inte var någon utmaningar alls så skulle det bli ganska långtråkigt.
Mm.
Där är någon slags optimal nivå, den är såklart väldigt individuell. Det som är utmanande för en, det är jättetråkigt för en annan och väldigt över too much för någon annan. Mm. Men att på ett personligt plan hitta en lagom nivå som man inte länge går med en obalans åt det negativa hållet.
Mm.
Att det är väldigt mycket som bekymrar en och man retar sig på små saker hela tiden.
I balansboxen, jag tyckte det var intressant det här med när man tittar på vardagliga glädjeämnen som lite grann är en viss motpol till det här vardagliga oros- och irritationsmoment.
Mm.
För de här vardagliga orosmomenten, de flesta kan känna igen sig att det kan vara konflikter som ligger, man irriterar sig på någonting, chef eller jobb, eller man är orolig över sina barn eller vad det kan vara. Vardagliga glädjeämnen som är på plussidan, vad kan det vara och hur kan det liksom påverka?
Det kan ju vara väldigt olika saker. Det kan vara ett vänligt leende från en kollega eller en klapp på kinden av mannen eller frun. Det kan vara barnbarnet som skrattar. Men det kan ju också vara att man får beröm för någonting. Man har gjort någonting som är bra. Man känner själv en tillfredsställelse med att det här gjorde jag himla bra. Ofta så är glädjeämnen till sin tidsmässiga varaktighet, om det låter lite akademiskt, kortare.
Mm.
än irritationsmoment. De går fortare över. Och det finns någon evolution i det där att vi liksom programmerar och kunna se faror och registrera faror snabbare. Men något vi har sett när det, människor lever länge med en obalans åt det negativa hållet, det är att en del har väldigt svårt att varse bli ens minsta glädjeämnen. Utan de finns där. En arbetskamrat kan liksom säga till dem, men du verkar liksom aldrig bli glad längre. Det påverkar perceptionen, varseblivningen av små saker i vardagen, om det blir en mer kronisk obalans.
Hur kommer det sig då liksom att de här vardagliga glädjeämnena är bra, alltså mot stress, alltså det motverkar stress?
Ja, du får ofta positiv, du får liksom en gynnsam energi av dem. Det är lite omtvistat, men i många sammanhang finns det liksom ett omvänt U mellan stressreaktionens styrka och prestationsförmåga. Att om man är helt avslappnad så presterar man sitt bästa. Sen är det en fas där man liksom mår bra. Mm. Och sen kommer en fas när man är på toppen, när man är skärpt, alert, koncentrerad och aktiv. Och sen blir det för mycket.
Mm.
Men den där mår bra-delen, den ligger då den lägre delen på stressen. Och det är väl en viktig motvikt mot moment när man ligger åt andra hållet. Jag tror det är omöjligt, det är kanske inte ens önskvärt att liksom vara fri från den negativa sidan. Men man behöver en motvikt.
Och hur kan man göra då? Kan man liksom bli bättre på det?
Ja, du kan bli bättre på att varse bli glädjeämnen som finns där. Ökad självmedvetenhet. Och du kan söka dig till situationer. Och det är en form av hantering. Att, utan att fly undan, ändå söka sammanhang där du får lite feel good. Annars tror jag det är en del i modellen som man kan påverka mest. Det är hanteringsdelen. Att öka funktionell hantering och framförallt minska dysfunktionell utifrån det du sa, bad is stronger than good. Alltså att dålig stresshantering tycks ge mer negativa effekter än vad god stresshantering ger goda effekter.
Har du själv utvecklat eller blivit bättre just på att det här med vardagliga glädjeämnen, att ta vara på det?
Ja, det tycker jag. Jag vet inte. Vi psykologer är kända för att vara så problemfixerade. Vad är det problemet med det? Och hur dåligt mår du? Så jag har nog varit lite för mycket åt det hållet innan. Och jag har blivit bättre på att bejaka små grejer i vardagen.
Mm.
Det babblar jag på lite. Men det var en sak som, om man tittar på kontextdelen. Bakomliggande orsaker som jag tyckte präglade mycket när jag jobbade med ledning av Försvarshögskolan som prorektor och TF-rektor. Och det blev väldigt många, på engelska säger man switches, snabba byten i huvudet mellan olika, liksom det händer 50 olika grejer på en dag. Och små saker, stora saker, och huvudet får liksom hoppa hit och dit. Och många av dem i den rollen, och så är det för många människor, de är vad vi brukar kalla, de är front stage. Man liksom står upp och agerar publikt och ska förhoppningsvis göra något bra då. Andra är mer backstage, att man kan lite mer vara för sig själv. Och en stor skillnad för mig nu, det är att jag är väldigt lite frontstage. Snabba ryck. Ganska mycket backstage och kan välja själv vad jag vill skriva om. Balansen har blivit påtagligt mycket bättre, måste jag säga.
Ja, för den rollen då, frontstage, är säkert inte utifrån ett stressperspektiv kanske optimal egentligen.
Nej, den är inte helt dålig heller, ska man säga. För det är mycket utmaning i det och så vidare. Det blåser där uppe, men utsikten är fin. Men jag trivs bättre med mer backstage.
Så i balansboxen, vi har pratat just om vardagliga glädjeämnen som viktas och mot det här vardagliga oros- och irritationsmoment. Sen i den boxen också, så det här med funktionell stresshantering kontra dysfunktionell. Det nämndes som dysfunktionell, det är som om man ska dricka alkohol för att man känner sig stressad och lugn. Alltså det är en dysfunktionell strategi.
Ja.
Vad finns det mer för dysfunktionella som inte är särskilt bra?
Det beror på om problemet man ställs inför, den situation man är, om den är påverkbar eller ej. Man upplever den som påverkbar eller ej. Är den påverkbar om man inte gör det, då tenderar ju stressen att öka. Man borde göra någonting, men gör inte det.
Ja, du menar att man känner att man borde, men man gör inte.
Ja, och du har rent objektivt så har du sannolikt möjligheten att göra det. Men du tar inte tag i det, utan det liksom ligger där. Du orkar inte, eller du är lite rädd för att göra det. Eller, eller så. Så det är väl en grundfaktor.
Just det, man bara låter det fortgå.
Ja, en annan, det är väl mer att vända det mer inåt när man borde agera utåt med självanklagelse. Typiskt mig att missa här och istället. Men det kan även slå fel åt andra hållet, att man överdrivet liksom projicerar ut vad är det på andra. Det var bara en massa idioter som fördärvar allting. Och,
ja, man slår ifrån sig själv.
Ja, ja. Jag tror överdriven självanklagelse eller överdriven anklagelse mot andra, skjuta ifrån sig, speglar nog på många sätt en otrygg personlighet i grunden.
Mm.
Och man ser det oftare hos sådana personer i alla fall.
Och om man tittar då på mer funktionell stresshantering, vad finns det där?
Ja, det finns enkla former av positivt tänkande. Kom igen nu, det här måste fixa sig, du har klarat det här förut. Tänk igenom rationellt, vad är det jag behöver göra nu för att lösa den här situationen?
Mm.
Kan jag inte påverka den, så kan acceptans vara alldeles utmärkt. Man kan ägna tanken åt något annat än att bara grubbla på något som... Det blir också mönster. En del har en mer som vi kallar disposition eller mer grundläggande optimism.
Mm.
Andra har en mer grundläggande pessimism och en tendens till grubbleri. Och grubbleri, det är väl inte fel någon enstaka gång, men blir det för mycket i vardagen så blir det inget bra. Det leder liksom ingen vart.
Och det kan man ju känna igen, som att man har legat sömlös någon natt och ligger gul, liksom maler någonting.
Ja.
Så det löser ju ingenting.
Nej, det kan liksom bara spinna runt.
Ja, exakt. Och så kan man inte sova istället. Och så är det någon jobbgrej man tänker på.
Ja.
Och det är ju inte särskilt konstruktivt.
Nej. Men det beror på vad det är för... Som jag har en doktorand i Norge nu. Man tittar på kvinnor som har varit utsatta för svåra sexuella övergrepp i sin uppväxt. Det tar väldigt lång tid att komma över det traumat, kan man ju säga. Eller de traumarna, för det var upprepade gånger. Och i början så pratar de om locking in och locking out. Man låser in känslorna inom sig själv. Om man lockar out, låser ut omgivningen och isolerar sig. Så småningom börjar det öppna upp. Så småningom börjar man se små glädjeämnen i vardagen. Och så småningom börjar man liksom bejaka egna valmöjligheter. Så där är det väldigt långt.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag
tänker bara om man ska ta några exempel som många känner igen sig. Om man blir stressad, på jobbet. Det kanske är många som känner igen sig det. Att man har en uppgift, det är någonting man ska hinna klart till dagen efter. Eller man har liksom får tilldelat från en chef eller någonting. Och så blir man stressad över det.
Mm.
Vad skulle kunna vara liksom en så att säga en strategi, en bra strategi för att kunna dämpa stressen?
Ja, det är ju återigen superpersonligt.
Mm.
Men uppgiftsinriktning är ofta effektivt. Rent generellt någon form av uppmärksamhetsförskjutning. Att inte tänka på chefen eller tänka snarare tänka blir stressen väldigt hög så får man försöka använda något vi kallar segmenting. Att man tar en, först ska jag skriva det här avsnittet nu. Och när jag har skrivit det så ska jag skriva nästa. Och sen ska jag ta nästa. Mm. Och sen ska jag prata med den. Att man verkligen bryter ner det i segment. Och de segmenten är hanterbara. Och gå in i varje segment då. Om man är riktigt stressad. Mm. Annars är uppmärksamhetsförskjutning kan ju vara mycket lindrigare. Man går ut och tar en promenad och samlar lite kraft och gör jobbet sen. Men en del fungerar ju för väldigt bra stresslindring av vänner. Och pratar med någon arbetskompis eller vad det är. Andra är ju mer ensamvargare och finner bättre ro och vara för sig själva. Så det, hitta det som funkar för dig.
Mm. Och det här med om man är liksom i en ny situation då. För dig skulle, du skulle podda idag till exempel. Eller om man ska, man får en upplevelse. Men det här har jag aldrig gjort. Man känner lite stress över det.
Ja. Man kan samtidigt säga att man drar lite grann på gamla erfarenheter. För de flesta situationer är inte helt nya. Utan det finns likheter i stimuluskonfigurationen.
Mm.
Som man kan... ja. Det liknar liksom det jag var då, där och då. Hur gjorde jag då? Jag gjorde sig och så. Skulle det funka nu? Ja, kanske jag skruvar lite där. Det kanske inte blir bästa lösningen, men den är good enough. Liksom. Och så, ja, det är ett sätt att reducera. En del blir ju överambitiösa. Ställer för höga krav. Och det ska liksom vara en perfekt lösning innan man vågar lämna den ifrån sig. Då kan det vara för sent. Liksom. Det, ett visst mått av mod krävs ju för att våga fattat beslut på kanske inte 100% underlag, men väntar man för länge så har tåget gått.
Och något annat då som är intressant, och det är ju genomgående i boken och du har nämnt det också, det är att det är väldigt individuellt.
Mm.
Alltså vad vi upplever som stressfyllt är väldigt, så att skulle det hända något här så kanske jag blir jättestressad, men du skulle inte ens lägga märke till. Alltså,
ja,
att man har olika.
Ja.
Kan du inte beskriva det lite grann? Alltså, hur vad det som bygger det på?
Ja, det bygger på våra erfarenheter. Det finns säkert en genetik i det också, men ett lager av erfarenheter. Och där är vissa grundläggande personlighetsdrag som är betydelsefulla. En är ju emotionell stabilitet. Och den har ju en bas i våra tidiga liv. Men att det har liksom byggts en trygg och tillitsfull liten pojke eller flicka från början. Som känner sig omtyckt och allt det där. Den personen har ju bättre förutsättningar att agera självständigt. Att kunna hantera även felhandlingar man gör utan att gräva ner sig för det.
Mm.
Så det hänger ihop så. Sen är det ju mer mönster över tid. Alltså även en person som är väldigt trygg inombords och som vanligtvis ser mycket glädje och hanterar det bra. Kan ju skabbla ibland och det blir bara fel. Så det är svårt att bara titta på en enstaka episod, utan det är snart mönster över episoder och framförallt är det den här ackumuleringen, när det liksom inte får en chans att vända ner till någon slags rimlig nivå igen. Det är ju lättare att mäta det fysiologiskt i form av blodtryck och annat, men även upplevelsemässigt är att man har väldigt liten tröskel för att bli irriterad eller ska lite till för att man ska liksom associera två saker åt oroshåll. Blir det liksom för mycket av det, så är det, då är det obalans.
Mm.
Sen är det klart de här grundläggande delarna, personlighet och så, inverkar ju på hur lätt man har för att införliva det som en naturlig vana.
Mm.
En del har mer uppförsbacke än andra, och andra liksom, de bara har det dem. Men hanteringsdelen är ju den i det hela som är mest påverkbar.
Exakt, om vad man väljer att göra. Om det är så att man väljer att undvika för all framtid, då kommer man aldrig träna upp det.
Nej, men jag har ett avsnitt i boken där jag skriver lite om vem är det man kan tänka sig har störst nytta eller glädje av den här kunskapen. Och om man tänker ett fyrfält där man har sunda eller osunda livsvanor, kost, motion, rökning och drickning och vad det är. På den ena, sund, osund. Och på den andra har man att man har en god balans mellan glädje och hantering. Och på den andra att man har en dålig balans. Då kan man tänka att de som har sunda vanor och har en god balans, de är bra. Där kommer enskilda vardagshändelser inte spela så stor roll. De är bra i alla fall.
Mm.
Och de som har liksom en osunda vanor, röker och dricker och har sig och motionerar och inte allt vad det är. och samtidigt en negativ balans. Där ska det nog också mycket till innan enstaka händelser vänder på det hela. Det är en lång uppförsbacke. Men där är en grupp, de som har sunda vanor i grunden, men som har en tendens att oroa sig, bekymra sig och kanske bli lite irriterade, men kanske mer åt orishållet. Där kan liksom den här ackumuleringen av det negativa dra igång och inverka på deras vanor och öka sannolikheten för stressrelaterade symptom. Och i sin tur öka sannolikheten för mer varaktiga sjukdomar.
Mm.
Så att jag tror där är en undergrupp där som är den som har potentiellt störst nytta av det. De som lever ganska sunt, är ganska hälsomedvetna, vet vad man ska äta och dricka och så vidare. Men som har lätt för att oroa sig och kanske är lite emotionellt oroliga inombords och bekymrar sig lätt. Och där tror vi det är mycket att hämta.
Jag brukar se de här hälsorelaterade vanorna, alltså kost, motion och sömn, som det blir liksom som starka rötter på ett träd. Alltså, så att om det blåser mycket så håller det fortfarande kvar trädet. Liksom. Det kan hjälpa oss att stå emot just. Att man buffrar mot stress. Då.
Ja, men under de rötterna finns det djupare rötter.
Som är?
Genetik, personlighet.
Ja, just det.
Och jorden, alltså kontexten där det här trädet står. Men jag tycker det är så spännande med den där studien som hon, norska doktoranden, bland de värsta stressorer man kan drabbas av, så ser man ändå att en del, de som många år senare kommer ut och lever ett hyfsat normalt liv, de har en helt annan balans i den här balansboxen med glädje och hantering än de som har samma tidiga negativa erfarenheter och som inte kommer ur det.
Mm.
Vi har gjort storskaliga studier med svenska militära veteraner. Det handlar om tusentals personer och de som har bra balans, de har nästan inga fysiska och psykiska symptom.
Mm.
Och de som har en obalans, de har ganska mycket. Och det är ändå anmärkningsvärt därför att det är en ganska hårt selekterad grupp. De mår liksom bättre än befolkningen i genomsnitt när de, för att bli uttagen till internationell tjänst. Så det är en stark grupp, men även inom den starka gruppen finns det en variation som väldigt mycket tycks hänga ihop med vardagsstress.
Och då handlar det ju om utifrån den här balansboxen liksom försöka öka och fokusera på de vardagliga glädjeämnena eller få mer av det i alla fall.
Ja, och kanske ännu viktigare, få mindre av det negativa.
Ja, men precis. Ja, men, jag tänker just på att det här med att man just man försöker förstora de glädjeämnena som man inte går kring. Att jag ska undvika bekymmer utan snarare liksom, vad har jag som...
Ja, jo.
Ger glädjeämnena.
Absolut. Samtidigt, det finns en liten... Det skrivs mycket positiv psykologi. Det gör det fortfarande, men det är inte riktigt lika mycket. Det finns en risk med det som är någon slags trivialisering av att må dåligt. För många människor mår faktiskt dåligt. Och det liksom funkar inte så här, men tänk positivt så blir det bra. Ingen quick fix. Så att det är hela tiden... Det finns liksom bägge sidor. Och tar man de där kvinnorna som varit utsatta för så mycket elände, då finns inte den positiva sidan från början. Det börjar komma sakta men säkert. Där var en nyckelpunkt första gången de upplevde att de lyssnade på och vågade prata om vad det var de hade varit med om. Kanske varit på vårdcentraler 50 gånger för olika symptom, men aldrig fått liksom frågan under. Vad är det som ligger bakom det här? När det kom och man vågar berätta, då vände det.
Mm.
Då börjar man se små glädjeämnen i vardagen. Man vågar åka bussen själv utan sällskap. Man vågar gå till affären själv och så vidare. Och så. Sakta, sakta men säkert. Mm. Bättre balans i vardagen.
Mm. Mm.
Jag ska säga något också om den här sista benet, kontextfaktorer. Du har ju nämnt det tidigare, men... Det är också sånt som påverkar, som gör också att man reagerar olika på stress.
Mm.
Som exempelvis familj, vänner, ekonomi, boende, alltså omgivning påverkar också. Vad kan man ta med sig från det?
Det är lite raljant att säga att individuellt är också. Något som är ganska mycket studerat är till exempel ensamhet. Och det är en väldig skillnad där på självvald ensamhet som kan vara väldigt positiv, gynnsam. Eller icke-vald ensamhet. Man är liksom utanför, fast vill vara inne.
Mm.
Så det är väl en aspekt. Den annan är ju kopplat till pengar, ekonomi, boende. Måste man liksom slita ihop varenda krona och se andra personer inte behöva göra det. En ensamstående förälder som sliter och släpar och tär på krafterna hela tiden.
Ja just det, då kan det bli en sån vardaglig orosmoment helt enkelt.
Ja, och du, ackumuleringen går fortare av negativ stress liksom.
Mm. Så att om man har tar den här modellen, alltså, om man ska kartlägga sig själv eller liksom, kartlägga, kan man hitta, ja, men det är faktiskt därifrån som det är som skapar oro. Som
ja,
skapar.
Men samtidigt är det också kanske där man måste också titta om man ska försöka förändra. Inte bara titta på hur kan jag bli mer medveten om glädjeämnen och hur kan jag bli mer bättre på att hantera min självanklagelse eller vad det är. Men även så är det någonting som går att förändra i den yttre omgivningen jag lever.
Mm.
Samtal med nyckelpersoner eller vad det nu kan handla om.
Mm. Ja, det kan vara så att man har relationer eller vänner som drar energi.
Ja, och vissa relationer ska man faktiskt bara bryta. Jag har sett det till exempel när det gäller oväntade dödsfall. De överlevande kan bilda sorgegrupper. Sitta och stödja varandra. För de allra flesta är det jättebra. Men ibland hittar ett par personer varandra där. Och det blir liksom bara rundgång i elände när de träffas. Det blir grubbleri, grubbleri, grubbleri. Det måste man bryta för det leder ingen vart.
Mm.
Vissa relationer kan man faktiskt bryta lättare än andra.
Mm.
Och du har ju sista delen på boken. Så här, då handlar det om kartläggning eller så här frågeformulär. Bara,
ja.
Kan man göra en kartläggning på sig själv eller på någon annan? Eller?
Alltså de frågeformulär som är där, det är sådana som avser att spegla de olika delarna i den här modellen.
Mm.
Framförallt balansboxen, men även symptom. Och det är de formulär vi ofta har använt i forskningen, men precis lika gärna kan använda på dig själv. Och helst göra det lite upprepade mätningar. Inte bara en gång, utan kan man se någon förändring? Att det blir lite mer glädje, lite mindre dysfunktionell stresshantering och så vidare. De går väldigt fort att fylla i. Och tänker man efter kan man nog komplettera de listorna med sånt som är mer personligt irriterande eller orosgivande. För det blir alltid lite generellt när man skapar sådana här frågeformulär. De ska passa många. Men i det enskilda fallet kan det vara andra grejer också. Som...
Och själva syftet med det är ju synliggöra och få syn på vad är det som påverkar mig?
Alltså, ja, ökad medvetenhet om det.
Mm.
Säg vilket i det här kan jag påverka? Vill jag påverka? Hur ska jag göra då?
Vi har pratat runt om olika delarna. Är det någon pusselbit som vi inte har pratat om som du vill nämna?
Jag vet inte. Det är så mycket det jag forskar omkring. För övrigt är kopplat till arbetsmiljö och ledarskap. Och vi säger att chefer har en stor betydelse, men såklart medarbetare också. Men att den emotionella stämning jag är i, om det är mer glädje eller mer irritation och oro och så vidare. Alltså ledares emotionella tillstånd själva smittar. Man pratar om emotional contagion, känslomässig smitta. Och det är viktigt för ledare att veta om att jag smittar som ledare eller... Men även som medarbetare såklart. Men det är med att ledare smittar mer eftersom det är en asymmetrisk maktrelation mellan ledare och ledda. Och finns man i en miljö där det är väldigt mycket dåliga emotionella signaler ut, så sätter det sig liksom i själen på den enskilde.
Sista frågan. Har du någon, förutom att läsa boken, har du något tips kring ämnet?
Återigen... Vad är det som funkar bäst för mig och den livssituation jag finns? Men har man familj och jobb så kan man inte bli allt för egotrippad, utan det är någon balans där också då. Mellan mig själv och det sammanhang jag finns och hur mycket man kan spendera på ditten och datten och både pengar och tid och engagemang åt olika håll.
Mm.
Blir det för egoistiskt så blir det inte bra. Blir det för socialt och för lite av en själv blir det inte heller bra. Vi har lite olika behov där. Men...
Hitta balansen.
Yes.
Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, kan man hitta dig någonstans?
Ja, det kan man göra. Du har mejladressen och Det är kanske enklast. Gary, G-E-R-R-Y, punkt Larsson, at FHS, som står för Försvarshögskolan, punkt S-E, FHS.se.
Tack för att du var med.
Tack för att jag fick komma.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.